Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Alldeles strax så kommer ni få höra ett avsnitt, vårt live-avsnitt från Uppsala. Underbara Uppsala, det var en underbar kväll verkligen. Och innan ni får lyssna på det så vill vi bara påminna er om att det nu bara är 2 stopp kvar av vår live-turné i höst. Så lördag den 9, för övrigt min namnsdag, kommer vi vara i Örebro och där finns det biljetter kvar. Och sedan helgen efter, fredag den 15, så kommer vi till Göteborg och där finns det några enstaka biljetter kvar. Så att, om ni är sugna på att träffa oss, vi är alltid sugna på att träffa er, så gå in på pulpo.se/mordmotmord. Det är alltså pulpo.se/mordmotmord. Och så ser ni vad det finns för biljetter kvar. Och så hoppas vi att vi ses snart. Och så önskar jag er en trevlig lyssning. Hej då!
Hej! Vilken jävla bas det var i den
verkligen.
Idag.
Verkligen. Ja.
Hej!
Hej Uppsala! Gud, så nära vi är. Jag gillar att ni har liksom ett bord här.
Ja. Mm. Kommer ni ångra när vi dricker upp alltihop? Shots race hela vägen.
Med kaffe?
Vin. Har ni vin i pappmugg? Har ni, okay.
Bring your own.
Verkligen. Jag vet inte om det är okej här. Hur mår ni?
Vad bra. Hur mår du, Karin?
Jag mår... jag har ju berättat för dig att jag hade en lite av en dag.
Lite av en dag.
Ja, att jag gick så förbi Bishop's Arms på Stockholm Central och bara så här, jag kommer nog stanna här idag. Hela kvällen. Och då var klockan 15:15. Men nu kände
we made
jag...
it!
Verkligen! Men nu kände jag när jag liksom kom ut till de här, så var det som att... Eller, så fort jag träffade dig förstås.
Tack.
Men ännu mer nu så kände jag så här... Nu vänder det. Nu så händer det. Så nu mår jag toppen, tycker jag. Hur mår du?
Jag mår jättebra. Verkligen superbra, känner jag. Utan någon ironi, faktiskt. Verkligen, verkligen bara bra.
Okej. Okay. Var det någon som hörde förbandet? Annas barn?
Ja, precis. Ian är här med min mamma, vår nanny.
Ja.
Han...
Det känns som hon gillar turnélivet.
Ja, absolut. Båda två, tror jag.
Båda två gillar det.
Så vi får se. Jag ser dem längst bak här. Vi får se om han...
The star of the show.
Precis. Ja. Om någon av dem vill kompa in.
Exakt. Vi har ju en extra mick om vi ska micka upp honom. Han har ju väldigt bra mikrofonteknik annars, bebis.
Exakt.
Här är vi. Här är också vi här. Vi har den här podden.
Mord mot mord heter,
Mord mot mord heter det.
Är det någon som inte har hört vår podd innan?
Men,
ja! Alltså, alltid första raden!
Alltså, vad är det med det här manliga självförtroendet?
Alltså, det är så kul!
Är så jävla stolt.
Alla andra är fans, men här sitter det. Ja. Nej, välkommen. Ja, vi pratar ju om mord och andra hemska saker. Så att det kommer bli lite sånt här även idag ju.
Det får vi ändå säga.
Ja.
Och idag så kommer vi göra en liten... vi kommer göra så här. Baren är öppen.
Hela tiden.
Hela tiden.
Ja.
Vi kommer själva gå och ta några svängar dit. Nej, jag skojar bara. Men vi kommer alltså... Först kommer jag berätta ett lokalt fall härifrån underbara Uppsala. Sen så kommer vi döna på rakt in i ditt.
Mer ingen international.
Paus idag. International, exakt. Så det blir ingen paus idag och vi är helt lugna med om ni blir törstiga. Kolla, redan här har vi en föredömlig person som...
Verkligen. Ja. Mm. Man gör det man känner att man måste och det här, när man vill.
Just det, man får kissa med, är det du
man
säger.
Man får gå på toaletten när man vill.
Det här är en person som vi har hyrt in för att demonstrera hur det funkar.
Exakt, för att demonstrera att baren är öppen.
Men du, Anna.
Ja, Karin.
Jag undrar... Om det är någonting...
Jo, vi brukar ta en bild.
Vi brukar ta en bild.
Så här är det. Om det går så skulle vi vilja att vi tände upp lite. Och så kommer vi ta en selfie med er. Så att om man inte vill vara med så håller man för sitt ansikte.
Vad fina ni var. Okej, okay, och vänta. Hur är det du gillar när jag står som på en lagerbild? Jag kommer täcka honom.
Nej, lägg det i hans knä. Lägg det i hans knä. Okej, okay, är det någon som verkligen inte vill vara med så behöver man inte det. Men då får man lösa det på egen hand.
Verkligen.
Okej.
Okay. Vår GDPR-hantering. Okej, okay. Om alla vinkar...
Om alla vinkar...
Så är det jättebra, för då ser ni fler ut. Med båda Woohoo! Händerna. Du, Anna, den blev ändå ganska bra, tror jag.
Jag tror typ också att det blir bra.
Stockholm blev ju artsy, kan man säga.
Det var bara jag i bild. Ja, så var det. Så var det.
Men längst bak här så sitter ju några som har gjort någonting som... Det känns som att... alltså, som har ätit som middag.
Också ett föredöme.
Var det god mat?
Ja.
Ja. Även de inhyrda skådespelare. Men de lät också lite spökiga.
Ja.
Ja. Ja. Rassel, 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 rassel.
Det var väl typ det vi brukar göra.
Ja, jag
är det någon som har frågor än så länge? Det kommer inte vara frågestund sen, så att jag menar...
Och det kommer heller inte vara frågestund nu.
Speak now så. Or forever. Okej. Stopp alltså. Jag
sa innan när vi kom hit och insåg att vi hade den här micken, att jag bara, då kan jag gå runt lite i publiken. Anna bara, nej!
För det handlar...
Allt ljus.
Allt ljus på Karin. Och mig. Men först är det du som ska ha allt ljus. Känner du dig redo att kicka igång bara, eller?
Jag tänker det är lika bra. Ska vi ta en skål, eller?
Ja, och skål med er.
Skål. Skål! Underbart att vara här.
Ja, ah, så mysigt.
Jag har aldrig varit i Uppsala innan.
Jag skulle säga, vad är din relation till Uppsala bara innan vi drar igång?
Men det tror jag vi pratade om förra veckan i podden och vi bara kom fram till att den var...
Just det, väldigt svag
relation. Konstig.
Mm. Du har varit här att... alla högtider fast du...
alla högtider.
Ingen annan här.
Och nu, jul typ, nästan.
Julafton på Katalin i Uppsala.
Nej, det var inget.
Nej.
Jag var på väg att säga...
Ah, okej, okay. Vi bara kör. Karins lokala fall. Everybody, Karin Lombré.
Jag känner att mitt bildningskomplex galopperar så fort jag kommer in av tåget typ.
För att det är
alltså akademiker.
Den främsta akademi, vet du, universitetsstaden i Stockholm kanske.
Oj,
efter Lund. Efter Lund.
Jo, är det väl någon som har pluggat i Lund?
Ah, bravo!
Vad gör ni här? Här och skryter med era dubbla utbildningar. Jag har ingen. Nu är det dags att börja. Det är vårens första dag. Den 5 april 1995. Oj, någon
som är född 95.
Ja, eller pikade då. Klockan är strax innan 13.
Ja.
På Carolina Rediviva. Ser man så? Stämmer det? Ja, bra. Är det fullt pådrag? Det är kårval. Fullt av studenter i entrén. Men så plötsligt bryter något igenom sålet. Ett obekant dunkande fångar flera av de närvarandes intresse. Ljudet kommer från en visningssal på bottenvåningen och när några nyfikna går in där för att undersöka får de se något förvånande. Där står två män iförda rånarluvor. Den ena håller i en hammare. Med den slår han om och om igen mot skyddsglaset på den monter där universitetets, kanske hela Sveriges mest värdefulla bok ligger. Silverbibeln. Mannen med hammaren får hål i glaset, rycker upp innehållet, trycker ner den i en portfölj och sen tar sig gärnings...
I en portfölj?
Ja.
Så spännande.
Man är väl ändå bibliotekstjuv?
Alltså verkligen, man har inte någon vanlig trunk.
Okay. Att man tänker, det var ingen rånarluva, det var alltså lös mustasch, glasögon.
Plommonstop, inte att glömma. Ja.
Plommonstop med hål för ögonen.
Okej. Okay.
Sen tar sig gärningsmännen mot utgången, förbi de chockade studenterna, medan en enligt utsago skriker, så får ni inte göra, den är fruktansvärt dyrbar.
Ja,
där fick ni av Uppsala! Hammaren slängs på golvet, men snart lyfter den andra mannen något annat mot studenterna. Är det en pistol?
Ja.
Nej. Det är tårgas.
Aha.
Han liksom för tårgasen typ uppåt liksom mot taket och börjar spraya friskt. Och medan vittnena får svårt att se och svårt att andas, springer männen ut från biblioteket mot Carolinaparken med portföljen i högsta hugg. På vägen sliter en av dem av sig sin rånarluva och en kvinna blir vittne till flykten. Hon har sett rånarens ansikte. På biblioteket är det tumult. Flera studenter är väldigt svårt påverkade av tårgasen och polis och brandkår kommer dit och får snart höra någon har stulit silverbibeln.
Alltså, bara instickare. Hade det inte varit liksom så klumpigt liksom själva utförandet av stölden så känns det väldigt så Indiana Jones-aktigt.
Ja. Men han har ju aldrig stått
och sen så att det är sånt där glas som inte går sönder utan som bara är...
Men det är så starkt att det är, liksom, det är mitt på dagen. Som sagt, det är korval, det är, liksom, det är mitt i. Så bara gör de sin grej.
Ja.
Här har vi det. Det är verkligen, det är inget raffinerad hammare direkt. Nej. Heller. Vi tar den vi hittar hemma. Den skulle vara larmad, men det gick inte. Eller det funkar inte.
Det gick inte.
Det gick inte. Nej. Så där såg det ut efter den här attacken och silverbibeln då, Codex Argenteus kanske, världens främsta källa till det utdöda språket gotiska, består av de fyra evangelierna och anses vara nedtecknad på 500-talet i Ravenna i nuvarande Italien. Bladen är pergament från det ofödd killing, känns lite... väl på något sätt.
Jag förstod typ inte ens vad du sa.
Nej,
men nu
alltså
förstod
bladen
jag.
Är liksom, det är hud från ofödd killing. Och bläcket är då främst silver, det är därför den kallas silverbibeln. Mm. Den hade 336 blad från början, men så försvann den i typ 1000 år. Och när den kom tillbaka så fanns det bara 187 blad kvar.
Undrar vad de gjorde med...
Det är typ att de tror att man kanske bara gav bort lite blad här och där. Alltså att det liksom var...
Okay.
Du vet. Mm. Du vet hur det blir. Silverbibeln hamnar i Prag och när efter de här liksom, 1000 åren så hoppar den upp i Prag då. När vi goa svenskar kommer och lutar stan efter slaget vid Prag 1648 så är det bara en av de många skatter vi plockar med oss därifrån. Sen hamnar den lite på omvägar igen för drottning Kristina ger bort silverbibeln till sin bibliotekarie för att hon har skulder till honom. Man får som bara, hur sen var hon? Med att lämna tillbaka sina böcker.
Men också, okej.
Okay.
Det känns konstigt att en drottning har en skuld så.
Ja, jag tror att det är en bibliotekarie, men det var det ju inte. Nej. Det var helt rimligt. Mm. Men till slut så köper Gabriel Della Gardi, kanske? Den ger, ja, det här är problemet att man inte liksom säger någonting högt någonsin, utan bara skriver. Han ger den i alla fall, han köper den. Från den här bibliotekarien. Ger den en fin ny silverperm. Och skänker den till Uppsala universitet.
Mm. När då?
1648. Eller någonting. Typ så. Nej, det sa jag nyss. 1660-talet tror jag det. Där ni uppenbarligen har gjort ett utmärkt jobb att ta hand om den. Nej, men ni har faktiskt typ gjort ett ganska så bra jobb. För när man då säger att silverbibeln är stulen så är det en sanning med modifikation kan man säga. Så här... är då silverbibeln. Där är en sida. Men det som har stulits är då liksom två pergament av de här över 180 som finns. För det är det enda som är utställt. Mm. Silverpermarna är ju absolut alltså gamla. De är från 1600-talet. Men de är inte från 500-talet.
Nej, nej.
De kommer ju komma till mycket senare. Och sen det här bokblocket, alltså det är liksom någon slags replika.
Aha.
Så det är inte så mycket som är...
Nej.
Och ta. Men det är fortfarande jättefruktansvärt värdefullt uppenbarligen. Men resterande blad är i säkert förvar någon jättehemlig stans.
Är någon krypta eller något sånt där? Tänker jag.
Det här är alltså en fruktansvärt värdefull bok. Mm. Kan man säga.
Det kan man verkligen påstå. Ja.
Nyheten om stölden sprider sig över världen och orörde bok och Jag ska skrivit gotälskare, men jag är inte säker. Oroliga gotare. De har snart av sig till Uppsala universitet. Det här är trots allt en av världens mest berömda handskrifter. Och som sagt då, den främsta källan till det här språket, gotiska. Den är bokstavligt talat ovärderlig. Mm. Den går inte att värdera. Den går inte heller då så himla bra att sälja. Uppenbarligen.
Nej.
Så frågan är, vad
ska de göra
med det? Vad ska de göra? Mm. Exakt. Polisen har, de får ingen hjälp av typ teknisk undersökning på platsen. Ingenting ger någonting. Men de har några teorier om vad som kan ha varit motivet då. Det ena är att de tror att det skulle kunna vara så kallad art napping.
Yep. Mm. Det måste du berätta vad det är. Jag har någon sa, vad är det?
Ni vet vad kidnapping är. That's with art. Nej, men att man helt enkelt ska stjäla och kräva tillbaka. Exakt, så ska man kräva tillbaka. Eller få upp massa pengar för att lämna tillbaka. En annan teori, alltid en bra teori. Någon slags satanism.
Ja.
Visst. Jag gillar också den här väldigt mycket. Skulle kunna vara ett rollspel som har gått för långt.
Snälla. Det känns ju precis som att det skulle kunna vara så. Nej. Givet plommonstopet, portföljen.
Just det, att det är sånt dumt liksom.
Det är sånt Cluedo fast utan mord.
Mm. Det var jag med hammaren och plommonstopet i bibliotek i Carolina Rediviva. En annan teori är att det är någon från Tjeckien som har tagit tillbaka den.
Ja.
Vilket typ.
Helt okej.
Ja.
Nej, det fann, inte, men det fanns, inte helt okej.
Okay. Men det fanns typ någon slags, liksom, det har funnits snack om det. Ja. Att man ska lämna tillbaka saker man tog när, ja, av, som, under krig och så. Hur som helst. Eller så är det någon liksom, internationell samlare som bara vill ha sådär. Som vissa internationella samlare vill ha.
Ja, att man bara har liksom, det hemma typ. Ja. Vetskapen
dra fram på fyllan. Fan.
Har du sett?
Vet du vad jag har? Uppsala universitet går ut med en belöning på 100 000 kronor till den som kommer med tips om var Bibeln finns. Det kommer förstås hur mycket tips som helst, så där som det gör, av olika goda tokar med olika goda tokiga förslag. Och ingenting ger någonting. Alla var nog inte tokiga, men vissa var det. Ingenting ger någonting förrän en dag när universitetets säkerhetschef får ett mycket intressant samtal.
Mm-hmm.
I luren säger någon med förvrängd röst att något av intresse för universitetet ligger i förvaringsskåp 198 på Stockholms centralstation.
Mm, där vi var idag.
Ja, när jag sa, här utspelar sig lite av mitt fall. Anna bara, intressant.
Men då var det ganska intressant.
Alltså min starka... Okej, alltså, nej, det var inget. Jag var på väg att berätta det starkaste. Det här är verkligen en... Det är kanske inte så brett det här, men nej, jag tycker att det är väldigt starkt att i Daniel Redgerts bok så skrev han att när han bodde i Västerås och ville gå ut och festa med kändisar i Stockholm så sov han i såna skåp på Stockholms...
Men vänta, skåpet var så här
stort. Men du vet hur liten han är! Ja. Det var ett så kallat stickspår.
Ja.
Polisen åker i alla fall dit. Hittar Daniel... Nej, ska jag bara... De åker dit.
Han har det som ett täcke. Det.
Han har de här ofädda killingarna som man bara ligger runt. Ja.
Okay.
Hur som helst. I skåpet så hittar de en påse med trycket Sue Row London.
Okej.
Okay. Mm. I påsen ligger ett tjockt kuvert med någonting i. Det är alltså riktigt intressant. Fyndet åker med blåljus till Uppsala där överbibliotekarie Thomas Totti kan konstatera att ja, det är silverbibeln man har hittat. Allt som stals finns där och allt är liksom intakt förutom att det är en liten buckla på silverpärmen som man tror kan ha kommit till av att gärningsmännen stod med
hamnade. Nej, snälla.
Mm. Man hittar också svarta hårstrån på en av pärmarna som man tror kommer från en hund.
Mm-hmm.
Ja. Så bibeln är hemma. Den är tillbaka i Uppsala. Ja. Efter en månad inom ordinarie lånetid, skojar bibliotekarier. Jag läste en härlig ergo-artikel, en TBT, om vad som liksom skrevs om silverbibeln då. Och då kan man läsa att Uppsala-studenterna gick till hård attack mot tjuvarna. En skribent kallade dem för tårgaströntarna. Men man hånade dem också på lite andra sätt. Det var som ett spex när silverbibeln stals.
Det gillar de
också
här.
Också kul, man bara, är det hon som... Alltså, samtidigt står det under tårgasoffer. Det känns inte så... Det var kanske inte som ett spex för henne. För vissa fick de hamna typ på sjukhus och sånt. Aj. Ja, hur som helst. Samtidigt då som universitetet börjar snickra på en ny supersäker visningslåda för silverbibeln så fortsätter polisen att leta efter dem som stal den från början. För det är ju kanske över lite grann för Uppsala universitet, men inte för polisen.
Nej.
Det är riktigt svårt att komma vidare i det här fallet. De behöver tur och till slut så får de plötsligt det.
Okej.
Några veckor efter att den har återlämnats så ska sotaren Greger Knutas och hans kollega Mats. Jag vill se en buddy movie om Greger Knutas och Mats. Två mäktiga, mäktiga sotare. Jag ska berätta varför de är mäktiga. De ska rensa ventilationen i ett hus på Ängskärsgatan i Stockholm.
Det är på Gärdet.
Mm, exakt. Nära där du bodde innan. Mm. Det vet inte ni, men Anna bodde i den arenan. När vi började podda så poddade vi alltid där. Vi väldigt nära. Inte på den gatan då. Men, där hittar
Close
de...
Enough.
Verkligen. Där hittar de något märkligt på den här vinden. När Greger Knutas öppnar en sotlucka på vinden får han syn på något som inte alls verkar vara sot utan en vit plastpåse. Mm. Han ropar till sig Mats och nyfiket öppnar dem för att se efter vad de har hittat. Och i påsen ligger flera saker. En burk med tårgas, en klockradio, en bultsax, 12 buntar med 1000-kronorssedlar och polaroidbilder. På en av bilderna ligger ett föremål på en Dagens Nyheter-tidning och en röd och blå handduk. Ett parkettgolv skymtar i bakgrunden och Mats plockar upp bilden, synar den och utbrister: det där är ju silverbibeln!
Ah.
Men
det är bra
ska säga,
att han är Mats bara utan efternamn. Att han är
Mats. Han är inte namngiven, det är för att Greger Knutas uttalar sig överallt. Det är också, jag vet inte om Mats pratade så mycket stockholmska utan det är även Greger Knutas som gör rösten av Mats i den här. Det där är ju silverbibeln! Han är toppen. Ja, jag gillar det också. Okay. Mm. Greger Knutas och Mats, de vill veta om pengarna är falska. Så de åker till två olika affärer och ber dem kolla de här tusenlapparna.
En sån UV-lampa.
Exakt. Det är lite otydligt om de är förfalskningar så är de väldigt bra gjorda. Liksom. Så, men de vet inte riktigt. Så istället då så gör de det enda rätta. De åker till ett fikarum som de delar med massa andra sotare. Mm. Så går de liksom in och bara tömmer påsen framför de andra sotarna så det bara dunsar ut som sedelbuntar.
Så mäktigt. Undrar om de alltid gör så med sina fynd. Kolla vad vi hittar på Ängskärsgatan idag.
Dum, dum, dum. Mm. Sen lägger alltså hela det här sota-gänget lite tid på att leka med de här sedlarna. Som bara, make it rain.
Men för det måste vara mycket pengar, eller?
Alltså det är typ 120 000 kronor. Ah. Så det är buntar, ja. Det är,
ja, det är 10.
Ja, det är en liten bunt.
En väldigt smal bunt.
Men ändå, det är något så härligt tycker jag med att de här, de liksom, de har träffats och leker med sig. Som så uppenbart. Typ
de är som Joakim von Anka, fast inte alls. För det är inte så mycket.
Men det är också så uppenbart att man bara, det här är kanske typ lite shady. Och ändå de bara, wii! Till slut är det någon buskill-chef säkert.
Hörrni, så här borde vi inte göra.
Som ringer polisen. Polisen kommer dit och de bara, har ni rört någonting av bevismaterialet? De bara...
Och så är det bara sot så här, tummar på allt.
Just det, verkligen. Att det är inte för att de bara, Greger Knutas, han bara, men vi hade det till, tittat i alla buntar.
Din men stockholmska. Nästan. Stark.
Jag gillar dem. Alltså jag gillar dem väldigt mycket. Polisen börjar kontakta de boende i det här huset och de flesta är pensionärer som säger att det här är ett väldigt lugnt hus. Mm. Men en person avviker. Det är en tjej i 20-årsåldern. Vi kan kalla henne Lotta. Alla de här som jag kommer nämna nu heter egentligen andra saker.
Mm.
Hon säger i telefon att hon är inte det minsta förvånad att det hittats något så märkligt på vinden. För det springer kriminella här dag och natt.
Aha. Ingen annan har sett dem.
Nej, alltså ingen, och alla andra är typ små pensionärer som här, det är väldigt lugnt här.
Och det är ju väldigt lugnt på Gärdet.
Men Ängskärsgatan, kriminella dag och natt. Polisen blir så här, okej, vad konstigt att hon säger så. Nu får vi, henne får vi nog prata lite mer med. Så de kommer då hem till Lotta och där träffar de henne och hennes kille, en 21-åring som jag kommer kalla för Micke. Mm. Och en stor svart hund. De är liksom trevliga, men polisen får ändå en konstig känsla. Micke stämmer överens med vittnets beskrivning av en av rånarna och hundens hår kan då stämma överens med det som man hittade i silverbibeln. Men poliserna som knackar på, de har inte sett de här bilderna som Greger och Mats har hittat, så de vet inte vad som är på dem liksom. Så när de åker därifrån så ringer de upp någon polis, någon spaningsledare typ. Mm. Och är så här, det är något konstigt här. Och då frågar den här polisen i telefonen så, såg ni någon blå och röd handduk med ett ankare på i lägenheten? Mm. Och en av poliserna bara, ja men det hängde faktiskt en sån handduk över typ en stol. Mm. Och då är de så här, vi får nog åka tillbaka till lägenheten och se om vi liksom kan prata lite mer med dem. Men de vill inte att det ska verka misstänkt. Så de behöver komma upp med en cover story.
Okay.
De låtsas att de har glömt en väldigt fin penna. De bara, just det här är min som fjäder.
Kul tänka, när de ska ta vittnesuppsök så ska jag bara ta upp min pergamentrulle och
att de har den här, du vet en sån. De tar upp och de liksom skriver i literal silverbibeln. Det är verkligen något som att Lotta och Micke kanske anar lite oro. Mm. Hör och häpra. Perfekt. De är inte lika trevliga längre.
Nej.
Och de går in i lägenheten. Jag vet inte riktigt vad de gör där den gången. Men de liksom konstaterar hur det ser ut. De kanske kollar lite på parkettgolvet som också syntes i bakgrunden. På de här polaroidbilderna på silverbibeln. Och sen så åker de därifrån. Med en stark känsla av att här har silverbibeln varit. Mm. Lotta är ostraffad, men Micke har trots sin ringa ålder liksom långt utdrag ur belastningsregistret, bland annat för stöld och rån, och han är också ganska nyssmuckat typ. Och polisen börjar då spana på det här paret och upptäcker snart att Frida äger en klädbutik på Malmskillnadsgatan.
Vem är Frida?
Nej, Frida. Lotta, förlåt.
Okej. Okay.
Mm. En helt ny person som jag nu kommer berätta lite mer om. Hon älskade att sjunga. Lotta.
Lotta. Okay.
Ja. Hon äger en lägenhet på... Nej.
En affär. En klädaffär på Malmskillnadsgatan.
Sluta skratta så himla gott. Du har aldrig hört den här skiten innan. Alla andra får, men du får inte. Hur som helst. Klädaffär. Malmskillnadsgatan. Lotta.
Det är också så här. Inte alls likt. Det var jätte... Ja, okej. Okay.
Tjej som tjejarna.
Ja, helt rätt, helt rätt.
Och i den här klädaffären så hänger det då liksom unga killar varje dag trots att det är en klädaffär. Alltså det finns bara tjejkläder där.
Mm.
Tycker polisen är konstigt. Polisen känner också igen flera av de här killarna som är där. Så utöver... Alltså för att de är typ unga Stockholmskillar som de har stött på.
Ja.
Så. Och utöver Micke och Lotta så blir snart ytterligare två killar intressanta. Låt oss kalla dem för Anders och Hans.
Mm.
Det är alltså min mammas nya man och min pappa.
Det är de som vi pratar om.
Ah. Nej, men jag bara... Mm. Jag tänkte, här kommer två helt vanliga namn på brottslingar. Det är två så älskvärda män, båda två. Inte de här nödvändigtvis då, utan ni förstår.
Dina, Anders och Hans.
Ja. De har starka misstänkar om att det här gänget liksom har haft med stölden att göra, men inte tillräckliga bevis för att gå vidare. Trots att de ligger i en kontorslokal mitt emot den här affären och typ spanar i veckor. Mm. Men så kommer information som styrker misstankarna. Det är alltså en polis som jobbar med informatörer från liksom i undervärlden som har fått in uppgifter som bekräftar att det är det här gänget, eller det här gänget har haft med stölden av silverbibeln att göra. Nu bestämmer man sig för att slå till på flera ställen samtidigt och gripa Lotta, Micke, Anders och Hans. Och under husrannsakan i Anders och Hans lägenheter så hittas, alltså, det som... rånarkit typ. Eller du vet, man bara, ah, det är så här en hel uppsättning. Men du vet, det är så här vapen, spräng, alltså de har liksom massa olika kofötter. Det är kul att något
jag som... tänker att de hänger så här på en insida av en dörr, så har de hängt den lilla, den lite större.
Eller typ att man har ett så, du vet,
bälte. Du, ja.
Så bara sprängmedel, kofot.
Jag ska bara hänga på mig.
När man gör husrannsakan i Lottas butik hittar man påsar med trycket Sue Row London, precis som den påsen som man hittade Bibeln i. Så bland Fridas grejer så hittar man då handduken, hundhåren, påsen. Men det finns liksom ingenting som kan koppla dem till själva stölden. Nej. Bara att den har liksom hanterats.
Förutom
efteråt.
Att Micke var i Carolina Parken, enligt ett vittne. Vi kommer dit.
Mm. Nej, han liknar. Det som hon har sagt. Anders och Hans nekar till brott. Bland annat säger någon om att rånarluvor som man har hittat, det ska användas till en filminspelning. Och kofötterna är till för att renovera. Vilket är så svårt att argumentera mot. Mm. Att man bara, ja, jo, could be. De bara, men jag ser här att ditt sånt verktygskit från Ikea saknar en hammare.
Var det så?
Nej.
Gud, jag såg det genast framför mina vita lådan med orange botten som man får när man flyttar hemifrån.
Den är väldigt lätt. Och där låg bara istället en till kofot. Lotta och Micke har under liksom den här tiden glidit ifrån varandra. Och hon verkar lite trött på honom. Hon säger bland annat då att han umgås med kriminella. Vilket gör att man undrar när hon sa det här springer kriminella hela tiden.
Då var det hans kompisar.
Ja, din kille och hans kompisar. Micke själv erkänner mer än polisen trott att han ska. Han berättar att han har haft med silverbibeln att göra. För två bekanta till honom har kommit hem till Lottas lägenhet när han då bodde där och bett honom att ta hand om bibeln. Han har då sagt nej, men då har de ändå passat på att göra den här photoshooten med bibeln i hennes lägenhet. Mm. Bibeln sån modell för en dag eftermiddag låg på en spegel. Fan, när ska vi göra det?
Då vill jag ha med den där handduken. Jag tycker det känns så. Jag vill ha den runt höften.
Men bara draperad. Tack för att ni är här idag och stöttar våra drömmar. 2 veckor senare har de då kommit till Lottas butik och bett Micke om hjälp med att lämna tillbaka bibeln. Han säger alltså
till universitetet.
Exakt. Ja. Han säger att det är han som har lagt den i förvaringslådan. Mm. Och att det är därför den här
påsen
kommer därifrån. Sen har han också blivit ombedd att ta hand om den här plastpåsen med de här grejerna i. Och det har han då också hjälpt till med. Så han har lagt det på Lottas vind. Men han är liksom rädd för de här uppdragsgivarna. Så han vill inte berätta vilka de är.
Nej.
Så det finns då ingenting som binder någon av dem till själva stöten. Sådär. Man gör en vittneskonfrontation med tjejen som såg en av rånarna. Och problemet är att man råkar med en polis som är jättelik. Så att det är typ lite att hon bara, alla andra kan gå. Det är någon av de två.
Nej.
Men jag har ingen aning om vem. Alltså jag kan liksom inte skilja dem åt. Så det blir helt... Okej. Meningslöst liksom.
Och det är nu det kom en twist här. Så det var,
polisen.
Han bara nej.
Så det här håller då helt enkelt liksom inte för åtal för kuppen. Och bara Micke åtalas för sin inblandning. För han åtalas då för grovt häleri. Hans försvar, och det här tycker jag är riktigt bra. Det är inte olagligt att lämna tillbaka stöldgods.
Det är väl inte?
Är det
eller då? Jag vet inte, är det någon som är polis?
Är det någon som har lämnat tillbaka stöldgods på det senaste? Var det olagligt? Nej, men det håller ju inte då. Utan han döms till 2 års fängelse. Och det är och förblir den enda domen som liksom handlar om stölden av silverbibeln. Även om Anders och Hans döms för annan skit. Mm. Typ. Sommaren 2021 så släpper P4 en dokumentär i 2 delar om stölden av silverbibeln. Och i arbetet med den så kommer reporter Niklas Storm i kontakt med en källa som säger att kuppen var ett beställningsjobb av någon som ångrade sig när den fick veta att det inte handlade om hela bibeln. Det är verkligen 2 sidor. Det är så, ja, jag kan inte förstå det. Man bara, det var inte det här jag beställde. Fick jag kvittot?
Alltså verkligen.
Enligt källan så genomförde polisen och någon från liksom tjuvsidan, alltså att man typ förhandlade, aha, om återlämnandet, med polisen. Det har liksom inte polisen bekräftat. Riktigt bekräftat. Mm. Liksom. Eller de, det, i den här dokumentären så är det som att någon bekräftar att det, liksom så här, det, har funnits no, det kan ha funnits någon slags kontakt, men absolut inte att någon har fått några pengar. Eller så där, liksom. Och de här sedlarna som Greger Knut, alltså Mats, hittade, de var falska. Mm-hmm. I dokumentären får Niklas Storm också kontakt med Anders, som plötsligt berättar att det var han som höll i hammaren den 5 april 1995 på Carolina Rediviva. Och det var Micke, säger han då, som höll i tårgasen.
Okej.
Och numera så är den lite säkrare.
Den ser,
tycker ser, den ser bra ut, eller? Ja.
Jag som kan mycket om säkerhetsmontrar.
Du som är med din hammare. Nej, nej, men exakt. Det här, den är ju mycket, den är ju väldigt, väldigt säker. Man ser ju säkert den. Så jag rekommenderar liksom ingen
att försöka sig
att
på.
Försöka sig på det av många olika anledningar.
Jag skulle tro att den är larmad.
Och det skulle den varit då med. Alltså det, liksom, det fanns ett larm som bara inte utlöste. Typ. Och det, men det verkar inte som att, det verkar bara vara som att det inte funkade.
Nu har de gjort såna där larmstrålar som går så här, tror jag.
Så man får bara göra sån rondat genom hela vägen fram. Så att där är den då. Och, men vart resten av den är vet vi inte. Eller?
Eller?
Den kommer här! Så rullar
men
vi in.
Gud!
Det var Stöldernas himla bibeln. Vilken värdefull bok ni har.
Alltså verkligen. Men jag står fast vid att det hade varit starkare om det var en professor som löste det.
Ja, istället för en sotare, eller?
Ja, just det. Nej, det, ja, det funkar för sig också. Det funkar.
Det är starka karaktärer. Liksom. Mm. Det är jättebra. De här. Ja, jag gillar dem väldigt mycket.
Det var väldigt spännande.
Du, tack så jättemycket. Nu går jag.
Vi ses på tåget hem. Och nu är det Nina. Nej, Karin kommer stanna.
Nu är det alltså dags för Anna Sandell att ta vid och take us international. Så varsågod, här har vi henne, den oefterhärmliga Anna Sandell!
Tack Karin, tack Anna. Jag går in i min berättarröst.
Oj.
Som jag aldrig har haft innan. Okej, vi börjar. Nu kommer vi röra oss över Atlanten, som vi ju så ofta gör i den här podden.
Vad är det du brukar kalla det? Det stolta landet i väst.
Ja, har jag sagt det?
Ja, jag tror verkligen det.
Det stora landet.
Det stora landet, det fria landet brukar du ofta säga.
Land of dreams. Okej, och det här är kanske inte lika lättsamt som Karins. Eller det var inte så lättsamt. Men lite mer lättsamt.
Alltså böcker, litteraturarna, det är allvarliga saker.
Nej, men så här då. Jim och Louisa Hazel bodde i början på 1900-talet i Blue Mountain i Alabama i USA. De fick totalt 5 barn och 1905 fick de en flicka som döptes till Nancy, men som alla kallade för Nanny. Hon hade en...
Jag så, ja.
Du tänker bara på Nanny Fine.
Alltså jag var sån fruktansvärd. Ja, hörde... alltså she became the nanny.
Jag hörde dig i mitt bakhuvud. Hon har varit så närvarande den här hösten på något vis.
Alltså,
för oss.
Verkligen.
Ja. Nanny Fine, om ingen har sett den, så är det världens bästa serie som går jättetidigt på morgonen på kanal 3.
Någon är föräldraledig.
Men Nanny hade en tuff uppväxt på flera olika sätt. Hennes föräldrar hade en bondgård och de hade väldigt ont om pengar. Och hennes pappa var liksom allt annat än en snäll pappa. Han misshandlade barnen på olika sätt. Och hennes mamma, som Nanny har beskrivit som en så här väldigt kärleksfull mamma, var också jätterädd för pappan, alltså hennes man. Och har liksom... därför stått ut med att barnen får utstå då massa hemska saker. Och barnen går till en början i skolan, men de behöver hjälpa till på gården och jobba där. Så att Nanny gick i skolan upp till 6:e klass och sen slutade hon då få hjälpa till på heltid på gården med, tillsammans med resten av familjen.
Och de är då väldigt hårt hållna, hon och hennes syskon. De får då, utöver att de inte får gå i skolan, så får de inte heller göra sånt som andra tonåringar gör. De får typ inte träffa kompisar, de får inte ha smink, de får inte klä upp sig, de får bara typ vara hemma och jobba.
Bra.
Nej. Det är role model parenting. Nej, men, och i brist då på att träffa jämnåriga pojkar så börjar hon drömma om dem. Hon låste in sig på sitt rum och virkade.
Om ni fattar vad jag menar.
Karin!
Jag vet inte vad din mamma är. Jag vill säga så.
Nej, hon virkade. Dukar och sånt. Och läste böcker. Och kärleksböcker. Snusktant. Du alltså. Inte hon.
Ursäkta mig, men du är faktiskt gott snusktant-sällskap.
Jag tror inte det fanns Harlequin-romaner back in the days.
Nej.
Eller noveller.
Men jag tror, jag tror att det räckte med väldigt lite.
Jag tror att det är helt rätt. Ja. Jag tror också det var så. Mm. Och hon brukade läsa alla kontaktannonser i sån Lonely Hearts-kolumnerna.
Då är man thirsty.
Alltså verkligen. Ja. Och när Nanny var 16 år så träffade hon till slut en kille. För då hade hon börjat arbeta på en fabrik i närheten där hon bodde. Och den här killen då var typ jämnårig. Och han hette Charlie Braggs. Och de dejtade. Och efter att de hade dejtat i 4 månader så gifte de sig. Och en del hävdade att det var hennes pappa som liksom pushade henne in i äktenskapet. För att han var rädd för att hon skulle bli med barn. Och att hon då skulle föda en oäkting. Och det vet vi ju allihopa. Jag har ju 2 och jag vet ju allt om det. Men jag tänkte att vi ska kolla på en bild på Nanny. Och ni kommer se, här är hon ju inte 16 år. Men
det känns som att det var så hon såg ut när man var 16 år.
Ja, jag tror det. Jag tror typ hon såg ut så här
alltså,
hela
livet.
Hon
är ju 17 år här.
Men det finns inga bilder från hennes tidigare år. Men så här kommer hon att se ut. Jag tänker också att hon såg likadan ut typ hela livet. Men det här äktenskapet tog ju Nanny liksom ur hennes ganska strängt hållna familjehem till ett annat ganska strängt hållet hem. För att Charlie och Nanny flyttade in hemma hos Charlies mamma. Men även då Charlies mamma gillade att styra och ställa över sitt numera gifta barn och hans fru. Nanny och Charlie fick 4 döttrar under 4 år. Så den första dottern föddes 1923 när Nanny var 18 år gammal. Och den sista dottern föddes 1927. Så väldigt liksom tight kan man ju säga. Och Charlie var inte en särskilt närvarande pappa. Han hade olika otrohetsaffärer. Medan Nanny då var hemma och tog hand om deras barn och även Charlies mamma. Och det var allt annat än bra stämning mellan Nanny och hennes svärmor kan man säga. De bråkade hela tiden. Så den liksom fortsatt väldigt unga Nanny började söka tröst i flaskan. Hon började liksom dricka väldigt mycket. Och sen händer något väldigt sorgligt i familjens liv. En dag när Charlie kom hem från jobbet så hittade han 2 av deras döttrar, de 2 mittenbarnen, livlösa på köksgolvet. Enligt Nanny så hade de båda blivit väldigt sjuka efter att de ätit frukost. Och det fanns ingenting hon kunde göra. Och båda flickorna avled i deras kök. Och familjen enades inte kring det här otroligt sorgliga. Utan Charlie bestämde sig istället för att ta med deras äldsta dotter Melvina. Och lämna Nanny och deras yngsta dotter. Och även hans mamma. Och de då flyttade från stan.
Okej. Okay.
Märkligt gjort. Och Nanny behöver inte dras med sin svärmor särskilt länge. För att kort efter att Charlie har lämnat familjen så avled även hans mamma väldigt hastigt. Och Charlie han var borta i ungefär 1 år innan han kom tillbaka. Men det var inte för att återförenas med sin fru och sin yngsta dotter. Utan det var för att säga till Nanny att han har träffat en annan kvinna och han vill skilja sig. Och till slut går hon med på skilsmässa då och när de skiljer sig så lämnar Charlie inte bara Nanny och deras yngsta dotter utan då lämnar han även Melvina hemma hos Nanny.
Han skaffar sig en ny familj.
Exakt. Nanny då, hon fantiserar ju om den stora kärleken i livet.
Och kort efter att hon har skilt sig från Charlie så träffar hon en ny man, Robert Franklin Harrelson. De har börjat brevväxla efter att de har sett varandras annonser i just en sån här Lonely Hearts kolumn i tidningen. Och hon har typ skickat en paj till honom, han har skickat brev.
Gud, men hon har postat en paj. Vad hade han skickat?
Brev tror jag bara. Det är liksom det man gör.
Ja, okay,
han kanske har skickat ett par underbyxor eller något. Jag vet inte. Men 1929 så gifte de sig. Och Nanny flyttar då med sina två barn till Jacksonville. Där de flyttar in hos honom. Hon inser kort efter att de har gift sig att han inte är Mr. McDreamy som hon trodde, utan han är gravt alkoholiserad och har varit i kontakt med polisen både en och två och tre gånger för olika typer av misshandel. Trots
och tänk att han fick en paj.
Alltså verkligen. Hon vet att vägen till en mans hjärta går via magen. Men trots då att han är typ ett asshole, så hänger de ihop. De liksom är ihop. Som man är. Och åren går och Nannys barn växer upp. 1942 träffar då hennes äldsta dotter Melvina en man som hon gifter sig med. Och de får först ett barn, en son, och sen får de ett till barn, en dotter, 2 år senare. Och Nanny har hjälpt till då med att ta hand om Melvinas barn, alltså Nannys barnbarn. Och var hon var också med på sjukhuset då, när Melvina födde sitt andra barn. Och Melvina är helt så här medtagen efter födseln. Och hon blir ju såklart förstörd när hon har återhämtat sig efter förlossningen och får höra då att hennes lilla bebis inte har överlevt. Och det verkar liksom inte vara någon som kan berätta exakt vad som har hänt och varför bebisen inte har överlevt. Men Melvina har liksom en känsla av att hon har sett någonting. Hon har ju så här varit typ mellan medvetslös och vaken typ efter förlossningen. Och det hon har sett, eller det hon i alla fall tror sig ha sett, är helt fruktansvärt. Hon tror nämligen då att hon har sett sin egna mamma döda hennes nyfödda lilla bebis där på sjukhuset. Jättehemskt. Och det här är då bara så otroligt sorgligt. Och 5 år senare, när Melvina var och hälsade på sin pappa eller något sånt, så lämnade hon sin son med Nanny. Och under tiden som Melvina var borta så gick även hennes son bort. Och han har då dött av kvävning. Men vad han har kvävts av, det går inte att fastställa. Senare samma år så dör även Nannys make. Som hon har då, alltså Robert Franklin Harrelson. Han insjuknade hastigt och dog helt enkelt. Och Nanny då, fortfarande på jakt efter en härlig äkta man.
Det börjar ana andra motiv.
Hon hänger inte läpp allt för länge, utan hon hittar ännu en gång en man genom Lonely Hearts.
Paj, frågetecken.
Kan vara. Den här mannen heter antingen Arlie eller Artie Lanning. Och de träffades.
Jag tror du sa eller Annie. Nej, men det var inte en tredje alternativ. Nej.
Nej. Artie eller Arlie Lanning. Jag har valt att kalla honom för Arlie. För jag tyckte det liksom låg lite skönare i munnen.
Ja.
Och de träffas då. Eller de liksom, hon eller han. Jag tror att det är hon som ser hans annons och tänker ding, ding, ding. Så de träffas. Gifter sig. Efter 3 dagar.
Oh, great love.
Verkligen. Och hon flyttar då till Lexington i North Carolina för att bo med sin nya man. Deras äktenskap blir inte allt för långvarigt och inte heller särskilt lyckligt innan Arlie dör hastigt i en hjärtinfarkt.
Var hur långt då? Typ?
Knappt ett år.
Ah, oj då.
Nanny begraver sin man. Och hans hus, som hade då varit deras gemensamma under det här väldigt korta äktenskapet, testamenterades till Arlies syster. Och då, när det inte längre är hennes hus, så flyttar hon in hos sin svärmor. Kort efter då att Arlies syster har fått ärva huset så brinner det hux flux ner.
Va?
Försäkringspengarna går inte till systern, utan de går till Nanny. För så har de tydligen gjort med försäkringarna.
Så bra löst.
Ja. Och kort efter att huset har brunnit ner så dör även Arlies mamma där Nanny bodde. Och då finns det ju ingenting som håller henne kvar där. Så hon flyttar vidare hem till sin syster som är sjuk och sängliggandes. Så Nanny flyttar dit för att ta hand om henne.
Nanny tänk när hon dyker upp. Man bara, nej.
Nanny har inte ens bott där i typ en månad innan systern dör.
Men okej, okay. Den här personen är...
Det blir värre.
Okay.
Så hon avlider också, Nannys syster. Och Nanny, ja, hon fortsätter sin långa jakt på den stora kärleken.
Hon är verkligen hopplös romantiker. Alltså helt hopplös romantiker. Oh, gud.
Och nu så har hon steppat upp sitt game i jakten, kan man väl säga. Hon nöjer sig inte längre med någon simpel Lonely Hearts-kolumn, utan hon har gått med i dåtidens elitsingel som heter Diamond Circle Club. Och den, och genom den dejtingsajten träffar hon då sin fjärde man, fan. Richard L. Morton.
Alltså, hur sugen är man på att se hur hon presenterar sig i sina annonser?
I can bake a good pie.
Det var bara en bild på hennes pie.
Typ. Hon träffade då Richard och han är från Jamestown. Och han och Nanny inledde en relation och gifte sig också väldigt snabbt 1952. Ett halvår efter att de har gift sig så kom Nannys mamma Louisas och flyttade in hos dem. Hon bor hos paret en kort tid innan hon blir hastigt sjuk och avlider.
Va?
Mm. 3 månader efter att hennes mamma har avlidit så blev även Richard, som varit en otrogen och inte särskilt bra make, hastigt sjuk innan han också avlider.
Va?
Då har de inte ens varit gifta i ett år. Men en månad efter att Richard dött så träffar Nanny sin femte man. Och då är hon tillbaka i Lonely Hearts.
Men
ja.
Alltså, hon är, måste ha haft en sån jävla karisma typ.
Ja, hon är en man-eater. Hon har, ja absolut. Ja, hon har något.
Alltså hon har ju uppenbarligt.
Och det såg vi allihopa att hon hade. När hon träffar då sin femte man, Samuel Doss. Och han bodde i Tulsa. Och om man är ett vänner-fan så tror jag att man har en stark relation till Tulsa. Anyone?
Kul om någon du längst fram bara... Woo!
För er som inte har det så finns det 10 goa säsonger som man kan ta.
Se efter när jag kollat klart på The Nanny.
Så mycket starka serietips.
Verkligen, det här är en podd där vi rekommenderar extremt inaktuell tv.
They don't make TV like they did in the 90s. Han är då från Tulsa. Och han är, till skillnad från hennes tidigare män som har varit väldigt liksom förtjusta i sprit, inte alls det. Han är präst i den nazarenska kyrkan. Och de gifter sig då. Och när de väl har gift sig så börjar han liksom att opponera. Han tycker inte alls om att Nanny läser romantiska noveller. Att hon typ liksom...
Mamma, du har större problem med den här kvinnan.
Att hon drömmer sig bort. Han gillar inte heller att hon spenderar pengar på onödiga saker.
Åh gud, han är så gärna att veta vad de sakerna var.
Ja. Hon tycker han är skittrist liksom. Det här, även det här äktenskapet är då, om man kan kalla, halvlyckat. Och ett drygt år efter att de har gift sig så blir han... supersjuk. Hör och häpna. Han lades in på sjukhus för behandling. Man tror att han har en infektion i matsmältningskanalen. Och han är jättedålig. Han är så dålig så att alla tror så här. Nu räknar vi timmarna tills han går bort. Men han får sån god vård så att mot alla odds så tillfrisknar han och skrivs ut. Han tas emot hemma av sin älskande fru som tar hand om honom. Hon lagar mat, hon fixar och sådär. Men bara en vecka efter att han skrivits ut från sjukhuset så blir han supersjuk igen. Och avlider då. Igen höll jag på att säga. Det hade han inte gjort än. Han avlider.
Första gången.
Och det här tycker då folk i Samuels närvaro är märkligt. Även den läkare som behandlat honom blir helt bestört. Han kan liksom inte förstå vad som kan ha hänt. Så han frågar Nanny då typ så här, går du med på att vi obducerar din makes kropp för att se vad som har hänt?
Hon är skitsugen på det.
Ja, de måste få godkänt liksom, för att kunna göra det. Hon har inga problem med det.
Okej.
Okay. Hon godkänner gladeligen den här obduktionen och säger att de behöver ju få reda på vad som har dödat honom, för det kan ju döda fler. Det här är början på slutet för Nanny. För som vi ju har hört så har ju folk genom hela hennes liv dött runt omkring henne. Nästan alla som har stått henne nära någonsin dog. Och när de obducerade Samuels kropp så hittade de stora mängder arsenik. Så Nanny grips då för mordet på Samuel, och polisen har väldigt mycket frågor till henne, och de har också börjat titta tillbaka på hennes liv och saker som har hänt runt omkring henne tidigare. Nu har vi, tror jag, en bild här.
Jag bara,
här är hon!
Du var arsenik!
Det var svårt att tro att någon kom krypandes bakom. Nu har vi Ian här, tror jag, bakom dig.
Jag blev så jävla rädd. Okej, ja. Där.
I datorn har vi hennes mugshot. Så ni ser, hon så här såg hon ut när hon var 16. Och så här ser hon ut när hon är 49.
Är hon 49 år här?
Ja,
ish.
Jag tror det. 1900-ish. Nej, men där är hon. Nanny, dos. Och sedan mitten på 1920-talet så har ju väldigt många personer i hennes närhet dött. Inte bara då hennes senaste make, utan också de tre makarna innan honom. Men inte bara det, utan också kanske värre, så har ju hennes barn, barnbarn, syster, mamma, svärmor, svägerska. Det är ju väldigt många som har dött i närheten av henne.
Det är också illa det här med männen.
Vad sa du?
Du sa att det var värre att alla de andra...
Nej, så är det.
Jag tror du menar att det var värre med barnen.
Ja.
Ja, men sen så fyller du på med alla andra. Det var ju svägerskan och... Ja.
Jag menade såklart hennes barn.
Ja, bra.
Nej, tack för att du förtydligade det. Hon erkänner i förhör liksom ganska snabbt att hon inte bara dödat Samuel, men att hon också har dödat Robert, Arlie och Richard, alltså de tre tidigare männen. Polisen tar även upp några i alla fall av de här tre offrenas kroppar ur deras gravar och undersöker dem. Och då upptäcker de att även de har höga halter av arsenik i kroppen, i typ vävnaden. Och den första personen som hon har mördat då var ju hennes andra man, Robert. Hon berättade att han var alkoholiserad och att vid något tillfälle så har han våldtagit henne, och att det var det som var sista droppen. Då har de ändå varit gifta i typ 16 år. Och han har ju misshandlat henne. Han var ju verkligen ingen bra man. Och efter det då så har hon förgiftat Roberts spritflaska med råttgift, och att han som var full liksom när han började dricka den inte hade märkt att den var förgiftad. Så han hade druckit hela flaskan och dött så här. Och nästa person var Arlie då, hennes tredje man. Och även han hade då ett så kallat wandering eye och var känd för att vara ute på stan och flirta och kanske haft affär och sådär. Nanny förgiftade honom troligtvis genom en Katrinplommonspaj som hon bjöd på.
Again with the pie.
Mm. Det kan också ha varit han som sa "It must have been the coffee." För att han typ blev sjuk och trodde då att det var
kaffe.
Även hennes fjärde man då, Richard, förgiftades av Nanny också genom en paj. Och sen då Samuel också genom en paj.
Oj!
Så fyra mord erkände hon bara så där. Och det var då genom corn whiskey och Katrin plommonspajer, vilket måste ha varit så populärt back in the days, vilket känns som man typ inte gärna hade ätit. Även om det inte var gift, eller?
Det är inte din favoritpaj.
Inte min favoritpaj. Hon berättade att motivet till att hon hade dödat sina män inte var ekonomiskt, även om hon då hade varit förmånstagare för flera så här, livförsäkringar och sådant. Hon menade att det egentliga motivet var då att hon drömde om och letade efter den stora kärleken och att de hade typ gjort henne
besviken
liksom. För att de inte typ levde upp till det hon
hoppades. Det här
hoppades.
Varför man inte ska läsa sådana romansböcker.
Nej. Alltså, nej. Det är en av flera
andra. Jävla, ja, okej.
Okay. Hon stod däremot hela tiden fast vid att hon inte hade dödat någon av de andra. Alltså någon i sin egen familj eller sin svärmor och sådär. Även om den allmänna uppfattningen verkar ha varit att hon gjorde det. Och vad motivet skulle ha varit då för att döda sina barn, barnbarns syster, mamma, svärmor och så vidare vet man inte. Men det finns vissa tankar då om att det skulle vara ekonomiskt motiverat. Hon hade livförsäkring på sina barn. Men några menade då att hon ville hämnas på Charlie, alltså hennes första man, för att han hade varit otrogen mot henne. Och då ville han hämnas på honom via
barnen.
Deras
barn, typ.
Så hemskt. Om det finns någon sanning bakom det är oklart. För hon då menar ju att hon inte har gjort det här. Anledningen till att hon skulle ha mördat då två av sina barnbarn sägs vara på grund av att hon inte tyckte om hennes dotters val av partner. Också vet sanningshalten är sådär.
Inte det är teorier.
Så stark. Ja. Hennes första man då, Charlie Braggs, som är den enda av hennes fem män som inte mördades, lämnade ju henne kort då efter att barnen hade dött. Och han menade, efter att Nanny hade blivit gripen, att han var rädd för att hon skulle göra någonting mot honom. Att det var därför han hade dragit så snabbt. Hur han kunde lämna två av sina barn med den rädslan kan man ju bara fråga sig. Mm. Men han menade då liksom hela tiden att han var så här, jag är nästa liksom, person om inte jag drar. Typ. Antagligen kunde hon komma undan med så många dödsfall runt omkring henne eftersom hon hela tiden liksom, flyttade runt i landet. Hade hon bara stannat på en plats så hade de ju säkert liksom, kommit på henne snabbare. Men eftersom hon flyttade över stadsgränserna så här hela tiden så började de inte lägga ihop ett och ett innan det liksom, hade gått alldeles för långt. Mm. Hon blev bara åtalad och prövad för mordet på Samuel Doss trots att hon erkände tre mord till. Och i förhören var hon väldigt speciell. Hon var charmig och glad i alla förhör. Skrattade och liksom nästan flörtade med alla poliser som hon mötte. Och det var det som fick henne att få hennes smeknamn som var The Giggling Granny.
Åh, det är så... Här det är en skräckfilm.
En bild.
Här då alltså. Mm.
Här ser man hur hon...
Jävlar ja! Hon har ju de här tre männen.
Så här.
De hade aldrig hört hennes podd heller.
Nej, nej men och hon beskrivs hon verkligen... som en väldigt liksom, ja, men glad och trevlig person.
Ja.
Och att...
Trevlig är faktiskt
ja,
kul.
Jag vet. Det är konstigt beskrivet. Ja. Men att hon är liksom... Det är som att
hon
de
är
typ,
karismatisk.
Ja, det är som att de typ kan förstå varför hon fick så många män på fall. Typ.
Man ser ju han där till vänster. Han är ju tagen.
Berätta, vad har du i din paj? Ja, alltså det var verkligen kär. Vad har du i pajen, Nanny?
Verkligen. Så det är så, han skriver ner, han bara... 10 Katrinblommon. Det är det han skriver där.
När de pratade med henne om hennes bakgrund och vad som kunde ha format henne och få henne att begå såna här hemska saker så kom hon då tillbaka till hennes barndom som sagt. Hon menade att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av flera män i hennes närhet som barn. Och att det var typ det också någonstans här. När männen då betedde sig illa mot henne så togs hon tillbaka till sin barndom. Hon pratade också om en olycka som hon var med om som femåring. Hon och hennes familj var ute på utflykt med tåg. Och tåget gjorde en hastig inbromsning, eller kraftig inbromsning, varpå Nanny flög rakt in i en metallstolpe framför henne. Hon slog hål på huvudet. Liksom, enligt henne då, så sprack typ huvudet.
Va?
Nej, men det var jättemycket blod. Liksom.
Okej. Okay.
Hon menar själv att efter det så var hon typ en annan person.
En klassisk huvudskada.
Ja, exakt så. Som vi, många av oss här inne vet, så är det, sägs ju det.
Det finns, men det säger, finns ju jättemånga seriemördare som har fått det när de var barn. Men man bara, alla barn har väl typ fått en sån, har ju slagit i huvudet någon gång.
Men det tog hon i alla fall upp så. Nanny Doss dömdes till livstid i fängelse, och efter att hon hade dömts så tog hon tillbaka sitt erkännande för alla fyra mord som hon erkänt. Och då hävdade hon så här, men jag är helt oskyldig, jag har inte alls dödat dem. Och enda anledningen till att jag sa det var för att min advokat sa att det skulle liksom vara bra för mig i rättegången. I fängelset så jobbade hon i tvätteriet och drömde om att få en egen tv i sin cell så hon kunde se Feel Good TV och lyssna på musik. Hon gillade tydligen så kallad hillbilly musik som hon själv beskrev det. Det sägs att hon har skojat om att hon ville få jobb i köket, men att ingen ville låta henne jobba där. Vi har bara en bild när hon är på väg ut från rättegången. Och här är hennes...
Alltså, vet du vad hon ser ut som? Där, du vet det här norska barnet. Är det här det är party?
Ja!
Hon gör faktiskt det.
Det var jättelikt. Är det här det är party? Det var jättelikt. Väldigt roligt. Det här är typ någon shit, sån... Alltså. Rättsperson. Och här är Nanny med Melvina och hennes två barnbarn då, för Melvina fick då fler barn efter att hon hade förlorat sina två första.
Uff,
så hemskt. Nanny avtjänade bara 10 år i fängelset innan hon blev sjuk i leukemi och avled då år 1965. Och hennes mest kända smeknamn är ju då The Giggling Granny, men hon hade även andra, vilket var då bland annat The Lonely Heart Killer. Det finns ju flera. Eftersom hon hittade sina offer och äkta makar genom de här annonserna. Och så kallades hon också för The Jolly Black Widow. Eftersom hon var så glad och skrattade under alla sina förhör.
Alltså kul. Det var som att det var, liksom som att det var en crossover mellan så jultomten och, ja, liksom, och Belle Gunness som man inte visste typ att man... Mm. Ah, jävlar,
så det var Nanny Doss som hon är mest känd som, och The Giggling Granny.
The Giggling Granny. Mm. Och Anna Sandell.
Ja, och det var ju vår podd Mord mot mord också, kan man ju säga.
Verkligen, och alltså, det var underbart att få komma hit till Uppsala idag och vara med er. Vi kommer vara här bak om någon vill säga hej eller så. Vi vill jättegärna säga hej till er nämligen. Så jättebra om ni vill säga hej till oss med.
Yeah. Nej, men vi ses här bakom er sen.
Tack för att ni lyssnar varje vecka. Det betyder allt för oss och vi är så himla, himla glada för det.
Verkligen.
Och tack för ikväll!
Tack för ikväll!
Play, en del av